Hej, innan vi börjar dagens avsnitt så ska jag bara säga att jag tyvärr måste meddela att det kommer bli en solopodd framöver. Det har nämligen uppdagats att min poddkollega, eller före detta poddkollega Anders William Berg, sedan ungefär 2011 fram till 2018 har skrivit en del väldigt nedsättande meddelanden och kommentarer om tyskar, schweizare, österrikare och allmänt alltså germanofoba uttalanden som vi såklart inte kan stå bakom i den här podden.
Så från och med nu ska det bli liksom en sån här nassepodd typ då? Du ska bjuda in dina jävla tyska äckliga nassepolare och bara köra din egen grej.
Hej Anders, hey. Du är här ändå, vad kul att du är här.
Not cancelled yet again!
Ja, vi kanske är den enda tyskvänliga och samtidigt tyskovänliga podden i Sverige, känns det som.
Lite så. Vi är också Sveriges enda podd som bevakar alla Sveriges kungar i kronologisk ordning.
Ja.
Sveriges enda podd.
Hörni, välkomna till Kungpodden, Sveriges enda podcast som går igenom alla svenska kungar i kronologisk ordning. Nu kör vi.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett främt. Han var en man. Hans likes behövde skåren.
Kommer till king. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råder. Sökungen.
Nice.
Tjenare Anders. Det var länge sedan vi spelade in.
Det var det.
Ja, jag kanske ska säga förresten hela den här harangen som allt säger. Kungpodden, ni lyssnar på Kungpodden med mig, Ante Wiklund, och med min ständiga vapendragare Anders William Berg. Tjena Anders.
Just det, tjena. Vi får inte glömma vår marketing.
Nej.
Här börjar vårt personliga varumärke. Men då kan jag ju besvara frågan som du föregick den introduktion. Hur det är med mig? Det är bra med mig. Det var ett tag som vi spelade in. Det är väl mest ditt fel nu, va? Du har börjat plugga och sådär. Jag har det bra, jag bara sitter här och är en jävla wage cuck i lördags och går till mitt jobb och...
Det har mest varit mitt fel på senaste tiden. Så jag har pluggat över veckan och så har jag jobbat på helgerna. Hoppas på att kunna styra upp mitt liv lite mer så att vi kan få mer regelbunden, så att vi kan få mer regelbunden release av de här avsnitten.
Ska du inte vara...
Det är dags för ännu...
Ska du inte vara mysigt personlig nu och berätta vad du bara plugga och sådär?
Nej.
Okej,
okay, jag börjar plugga design på Högskolan för design och konsthantverk här i Göteborg. Så, nu vet ni det. Idag har vi ännu ett specialavsnitt. Det är dags för det sista sommarspecialen som vi spelar in så här i mitten på oktober. Innan vi går in i säsong 3 av Kungpodden med Gustav Vasa. Idag så ska vi snacka om den absoluta staten och absolutism. Och om man inte kunde gissa det, dels eftersom det är ett specialavsnitt, så det brukar vara så, men det här är alltså ett ämne som du, Anders, har fått välja ut för att göra ett specialavsnitt om. Som det kanske brukar vara med just specialavsnitten där vi får nörda ner oss, där vi får nörda ner oss lite grann i den mer edgy-delen av den här podden jämfört med tainment-delen.
Edgy och Anders är vad de kallar mig. Nej, men vi hade ju tanke om att göra 3 specialavsnitt som skulle lite lägga grunden för Gustav Vasa. För att Gustav Vasa, för att understryka vilket skifte Gustav Vasa är för typ svensk historia överhuvudtaget, men särskilt för kungahistoria och kanske för vår podd kommer vara. Och då tänkte vi jordbruket. Som goda materialister vill man ha någon slags underlag och sådär. Religionen, eller snarare kyrkan, är väldigt uppenbart väldigt viktig med protestantismen och sådär, reformationen. Men absolutism som koncept. Och ja, alltså man kan säga, vi har läst en bok som heter Den absoluta statens uppkomst, eller Lineages of the Absolutist State av Perry Anderson. I princip hela avsnittet kommer att vara baserat på den här boken. Sjukt bra bok, rekommenderar alla att läsa den. Och den behandlar ju då vad absolutism är för någonting. Och ja, alltså man kan ju väldigt kort säga att det är att staten är centrerad runt en absolut monark som besitter absolut makt. Ni kanske känner till det gamla statet L'État c'est moi, vilket är Ludvig den 14:e. Nu är jag inte bort med här och blandar inte ihop det med han som blev fick huvudet avhugget, utan det är Ludvig den 14:e som sa det. L'État c'est moi, det vill säga staten, det är jag. Vi kommer gå djupare på absolutismen sen, men där är det mest sammanfattat vad det är för någonting. Och Gustav Vasa var ju alltså en sådan absolut
monark. Jo, precis. Det är väl därför vi ska snacka lite om det här innan vi går in på Gustav Vasa. För vi slutade ju lite i våras där efter Christian Tyrann. Du säger också att vi har läst Perry Anderssons Absoluta statens uppkomst. Jag som den jävla plebbrain jag är, jag hängde inte med helt i den här texten alltså. Men den var väldigt bra, den var väldigt spännande. Men jag känner lite att det här kommer få bli ett avsnitt där du får lära mig lite saker också. Men det kanske är trevligt och spännande det också.
Det är vad jag lever för, inte. Jag är en folkbildare.
Det är det jag lever för. Jo, precis. Det var väl lite därför jag startade den här podden med dig också. För jag tänkte att jag skulle få gratis kurser i svensk historia.
Jag ska bara spilla över lite briljans från de här pulserande vågorna av hjärnenergi som bara emanerar ut från mig.
Precis. Jag surfar på dem.
Och även ni, kära lyssnare, kan få ta del av det. Det är särskilt pinsamt att hålla på och skryta sådär när hela avsnittet bara är att vi återger en bok också. Att det är noll take från mig nu. Bara liksom den här boken.
Men vi kan klippa bort hela den här delen sen, så låter det som att det är 100% våran take. Så att du får all cred för the big brain activity.
Mm. Just det. Vi har läst. Anders är väldigt smart.
Vi har läst Anders tankar.
Hard cuts.
Ja.
Vi har läst Lineages of Anders the William Bay. State av Anders.
Ja, vi kanske bara ska sätta igång med avsnittet eller innan vi håller på och drar ut på det här alldeles för länge. Dags att snacka om absoluta staten. Ja, nu kör vi jingeln igen.
Jag känner det. Play that jingle.
Jag honom såg en gång. En härlig gång.
Ja, absolutism. Vad är det? Vill du berätta för mig, Ante?
Ja, du har ju redan sammanfattat det lite grann där innan vi körde gingen. Men absolutism är väl kortfattat igen då ett statsskick eller ett statssystem som är helt centrerat runt en ensam monark, kan man väl säga. Det är precis det som det låter som. Alltså absolut stat, absolut kung, absolut monarki.
Och som av de mesta sakerna så är det ganska lättast att förstå vad någonting är genom att förstå vad det inte är. Och om vi då tänker oss på feodalismen, eller vad vi nu väljer att kalla det. Ja, ni vet vad jag menar med feodalismen, så vi säger feodalismen. Den politiska formen för feodalismen är ju en väldigt så här, decentraliserad röra av förläningar. Där kungen funkar mer som en domare. Det kanske kommer ihåg begreppet Rex Justus som dök upp i, jag tror det var Bjälboetsavsnittet. Jag pratar mycket om det, alltså att kungen trädde fram på den historiska scenen som en, ja, men som en domare som har någon form av ja, som är en parallell till Gud, som den ultimata domaren, och som egentligen glider runt mellan så här väldigt självständiga olika förläningar och gör upp duster mellan adelsmän i princip, men den är också mellan bönder och sådär, men mellan de verkliga härskarna, aristokratin då. Och feodalismen är ju liksom, alltså det är ett konstant, det är ett samhälle som är konstant i krig, inte krig som vi tänker oss idag med så här totalt mobiliserade industriella arméer, utan det är konstanta små räder och fulspel och liksom det är ett konstant, en konstant kamp för mer territorium som hela tiden hotar att accelerera så tränger att de kan slita sönder kungadömen. Det bästa exemplet på det i svensk historia är då Birgmar Valdemar och Erik Magnusson som ja, där hertig Erik i princip, ja, alltså under den här perioden så förstör de ju, Sverige upphör ju existera som en sammanhållen stat under några år när Finland slits bort och delar av Västergötland och sådär. Och det här var ett konstant problem under feodalismen, att det var adelns samhälle, det var adeln som härskade, men adeln var extremt grälsjuk och hade väldigt svårt att få någon slags politisk territoriell enighet. Ofta så ville ju adeln också ha ett väldigt stort svängutrymme, och de ville ju inte ha någon form av, ingen form av konstitution eller grundlag. De ville bara ha såna enkla saker som, nej, tvärtom, det var just det de ville ha. De ville ha en konstitution och grundlag, som frihetsbrevet under ja, Magnus Eriksson. Han, det skrivs ett frihetsbrev där han som tvååring då, det var hans morsa som lovar mest, men han som tvååring lovar att inte, att inte komma med några plötsliga nya skatter och inte leva över sina tillgångar och bla bla bla. Att helt enkelt vara en jävligt, jävligt svag monark som bara behåller sig i den här begränsade domarrollen. Och det är det adeln strävar efter hela tiden. I den här kampen som, ja, det kan ju beskrivas som regnum regale mot regnum politicum. Också ett begrepp som dök upp i, jag tror, Bjällbo-avsnittet.
Alltså att konflikten mellan att det är kungen eller kungamakten som är den faktiskt starkaste politiska makten, eller att det är då de här råden eller samfunden av olika,
precis,
adelsmän och sånt.
I Sverige då liksom sammanfattat som riksrådet, jo, i princip. Och parter runt riksrådet. Är det Ulf Kristersson eller Svenskt Näringsliv som ska styra?
Ja, det är roligt att vi inte ens... vi gör inte ens liknelsen med den faktiska kungen som vi ju faktiskt också har.
Nej, nej. Den faktiska kungen är ju... Jag är inte van att det varit på den här tiden. Det har varit någon sån här liten rolig apa som kungen har fått från en handelsman från Afrika eller någonting. And this guy is also here.
Ja, just det.
Nej, men det är den här konflikten. Regnum regale, alltså regal som kungens, mot regnum politicum. Olika statsfilosofier som dominerar hela det politiska spelet under medeltiden, under feudalismen är precis. Men absolutismen är spiken i kistan för det här systemet. Absolutismen är antikonstitutionalism. Kungen ska vara så ofjättrad som möjligt från någon form av grundlag eller något som håller tillbaka honom. Hon ska vara, ja, kunna agera så fritt som möjligt. Alla som har lyssnat på Sabatons... ingen edlagd, ingen edjag svär. Kronan kommer ej från kyrkan, den kom direkt från Gud. Och sen så är det lite annat om strid och militär och sådär. Men Sabaton, som de stora folkbildarna då, som de är, sammanfattar ju det här väldigt väl. Ställer sig över kyrkan, ställer sig över adeln. Det finns, det enda som fjättrar kungen är egentligen Gud. Och eftersom att Gud är ganska svår att ringa upp och höra om han har gjort rätt eller fel, så är han väl ganska ofjättrad överhuvudtaget.
Jo, om man inte råkar vara heliga Birgitta som verkar ha en straight direct line till, till Gud då.
Det är sant faktiskt. Det är lite den här Omaewamo, heliga Birgittamo. Om det hade varit, om Gustav Vasa hade behövt tampas med en heliga Birgitta, så hade det varit fucking kört. Mm. Men då har vi sagt lite vad absolutismen är för någonting genom att säga vad den inte är och så vidare. Men det förklarar inte mycket om varför absolutismen är.
Nej, för jag tänker att om man tittar på typ så här historien som vi lär oss den i grundskolan, så känns det som att man ofta lär sig att vi har gått från en mörk tid till en upplyst tid, och så har det liksom, ju mer tiden har gått, ju bättre har det alltid blivit. Och så kan man tycka att så här, ett råd, det låter ju mer demokratiskt och mer välfungerande än en enhetlig härskare. Men She fick dem.
Mm. Det är den eviga rusen med, som vi kommer att komma fram till i framtida avsnitt, som vi på, den eviga rusen med den så kallade frihetstiden som är innan Gustav den tredjes kupp. Vilket är så sjukt att det fortfarande förkallas det, med tanke på att det var en vidrig, oligarkisk, liksom degenererad... Alltså det fanns ju definitivt ingen demokrati, och det fanns ju,
nej,
alltså väldigt mycket frihet, men det fanns ju frihet för liksom en liten klick äckliga parasiter typ.
Det var mycket frihet i 90-talets Ryssland också.
Ja, precis. Det är mycket, alltså det är lite som för det här åter, det är ganska intressant poäng faktiskt, för att det här återkommer, det finns ju Magna Carta i Storbritannien. Och jag minns fan inte vad det är, men det är Rickard den tredje, tror jag, som går med på att skriva Magna Carta, och så strider han mot den och så dör han eller någonting liksom. Och den lyfts ju ofta upp som så här, Wow, när man uppfann demokrati. Jo. Men den är ju precis som frihetsbrevet, att den bara är så här: kungen ska inte göra någonting som inskränker överhuvudtaget på adelns rättigheter. Den är så helt ointresserad av vanligt folk och sådär liksom. Så absolutismen kan ju ses som en mörk period när auktoritära ledare, högerpopulister som Gustav Vasa, kommer till makten med unconstitutional means. Men ja, alltså man kan se både positiva och, eller mörka och ljusa aspekter av absolutismen i allmänhet och Gustav Vasa i synnerhet. Och ja, för att inte sväva för långt ifrån, så kan vi väva ihop det genom att prata om varför absolutism och kanske särskilt varför absolutism i Sverige. Du har feodalismen som det här konstanta uppslitande politiska systemet där du har liksom ingen enighet. Jag tror att Perry Anderson beskriver det som en centrifugalkraft liksom, att det strävar alltid ut från sin mittpunkt i politiska systemet i feodalismen. Det strävar alltid till mer och mer splittring. Och du har ju det liksom, du kan bara liksom ha ett rike så länge innan du måste ha en lösning på det här. Men sen den så kallade senmedeltidens kris som jag pratar om väldigt mycket, då har de här bondupproren, de här religiösa konflikterna. Alltså man ska komma ihåg att det här är ju, Gustav Vasa kan ju verkligen förklaras i ljuset av det här, för att Gustav Vasa var ju en av de så kallade sturarna som jag pratade om lite förut, som långt historiskt perspektiv sett är då samma faktion som Engelbrekt, även om det är en väldigt avradikaliserad rörelse, om man ska säga. Men alltså de här typ protonationalisterna, de här, den del av adeln som kände sig screwed over av att ingå i Kalmarunionen, och de, ja, dels av liksom säkert att de var väl så här, hade väl vissa sociala krav som de ärvde från Engelbrekt för bönderna och så, men sen också att bönderna, ja, de blev kanske också fucked av, de blev fucked av de här tyska fogdarna och sådär. Vilket var att Gustav Vasa och sturarna baserade sig väldigt mycket på bondeuppbåd, som vi har talat om i tidigare avsnitt, jag är ganska säker på. Det var också en, så det var en lösning på den konflikten. Det var också en lösning på den eviga kungamaktens eviga konflikt med den katolska kyrkan och hur den hade försvagats och blivit mer desperat och peka ut sig själv som förrädare och drog ett massa olika håll, som vi pratade om i Margareta-avsnittet bland annat, och kyrkoavsnittet, genom att upprätta en statskyrka som är helt underordnad monarken. Gustav Vasa lyckades kuva både strukturer för handel och gruvnäring genom att inlämna dem i så här korporativa strukturer. Det alltid var direkt underordnat monarken en gång och så. Grejen med Gustav Vasa var väl att allting, hela den här lösningen, allting slutade ju som en total underordning under honom liksom. Att de här stående, väl stående bondeherrarna, väl självständiga bönderna som drev sina egna politiska program. De fick väl på ett sätt vad de ville, men de fick det ju i utbyte mot att bli, ja, helt jävla, vad ska man säga, helt, de fick en ståndsriksdag, men ja, de fick en ståndsriksdag, men den här riksdagen röstade alltid med kungen, och om de inte gjorde det, då jävlar. Man löste väl det som man kanske tyckte var jävligt osympatiskt med kyrkan, alltså det här är också avlatsbrevens tid och sådär, men det blir helt och hållet ett organ för Gustav Vasa. Och störst av allt är väl kanske att bergsmännen, dalkararna, som man verkligen känner igen från sin grundskoleutbildning i historia, som står där och blir inspirerade av Gustav Vasa och håller tal, de blir ju så jävla kackade.
Ja, de,
det finns ju ingen.
Nej, de blir väl, alltså Gustav Vasa går väl bara in och så här total äger hela gruvindustrin i Sverige. Det är väl också det här tillsammans med det här att man har fått in så jävla mycket pengar av kyrkan som typ finansierar hela liksom den absoluta staten i Sverige i alla fall. Eller om jag kommer ihåg rätt vad Anderson skrev.
Ja, vi kommer komma in på det sen.
Att det var liksom sån jävla stor industri. Ja, precis.
Men alltså det är helt enkelt en lösning på senmedeltidens många, många problem. Men det är en lösning som helt och hållet handlar om att alla blir tofflade av Gustav Vasa i det svenska fallet.
Du får det låta så himla snällt om att säga att det är en lösning på de här problemen. För lösningen på de här problemen är ju att man bara trycker till alla och får dem att liksom, Alltså man får total makt till kungen istället. Jag tror inte att jag tror att många andra nog inte tyckte att det var en lösning.
Alltså grejen är att alltså det är väl, jag kanske är otydlig med det, för menar, det är ju en alltså det är en underordning. Alla får ju någon form av deal liksom. Ja, alltså ja. Bönderna blir av med de här tyska fogdarna. Du har ett fritt bondestånd fortfarande, men det är utbyte mot att du får, alltså väldigt tidigt, någon form av liksom stående armé i Sverige. Du får det här, det som kommer att utvecklas i det indelta soldatsystemet. Adeln som liksom inte kan, ja, alltså de klarar ju inte av att hålla ihop sig själva. De blir, det kanske inte ens nämnde, men alltså det som sker under absolutismen är att adeln blir mer och mer tjänstemän i den absoluta staten, snarare än egna godsherrar som driver sitt egna lilla liksom län politiskt såväl som ekonomiskt, utan det blir mer en tjänstemannaklass. Korporastriktiver för handel och gruvnäring, alltså det svenska borgerskapet skyddas ju på ett sätt väldigt mycket. De är ju under konstant hot liksom mot de här med avundsjuka adelsmän, men de får ju en, alltså de får ju ganska, de får ju mycket stöd och så från Gustav Vasa. Men det börjar införa extremt mycket mer så här handelsprivilegier och så här charters och sånt som, ja, man verkligen ska projicera det här fram i tiden, så det är sånt som leder till, alltså en struktur som leder till sånt som Ostindiska kompaniet liksom, att du konsoliderar den här borgarklassens makt väldigt mycket och kontrollerar den väldigt hårt under kungamakten, men det gör den också väldigt mycket starkare. De enda som jag läser, de enda som blir riktigt fucked over utan att få så mycket tillbaka, det är egentligen gruvnäringen, eller alltså bergsmännen. För att de blir ju bara så här, de tappar all form av självständighet och blir bara en statlig enterprise. De börjar jobba, de får ett socialistiskt samhälle helt enkelt.
Ja.
Det som Gustav Vasa har tänkt och som Gustav II Adolf har byggt. Partiet.
So aus Leninschem Geist wächst von Stalin geschweißt.
Die Partei.
Gustav Vasas tanke är solen som aldrig ska gå ner. Ja, vad går vi in i för tidsepok nu egentligen? Vad är det vi snackar? Vi vet att vi pratar om Gustav Vasa, men vi har ju kastat på oss lite alla möjliga kungar egentligen. Vi har ändå gått ända fram till Karl den 12:e till exempel, eller vi har till och med nämnt Gustav den 3:e. Vilken tidsspann är det vi snackar om här? Vi snackar om tidigt 1500-tal från början.
Mm. Alltså absolutismen brukar man väl kunna säga början någon gång på, alltså man kan ju verkligen diskutera så här. Men du kan tänka dig den mest arketypiska tidiga absoluta monarken. Det är efter Reconquistan i Spanien, och du får en absolut monarki där i Spanien som bygger det här väldiga ja, transatlantiska imperiet, kolonialväldet och sådär. De har en väldigt absolut form, det är tidigt. Men sen kan du egentligen säga att absolutismen tar slut först med franska revolutionen 1789. Det här l'état c'est moi citatet då, det är ju från Ludvig XIV, och han är ju sent 1600-tal. Och sen så är det väldigt stor skillnad mellan absolutism i Öst- och Västeuropa. Som Perry Anderson skriver så här, jag tycker att sammanfattar det ganska väl. Spanish absolutism suffered its first great defeat in the late 16th century in the Netherlands. English absolutism was cut down in the mid 16th century. French absolutism lasted until the end of the 18th century. Prussian absolutism survived until the later 19th century. Russian absolutism was only overthrown in the 20th century, 1917 mer bestämt. Så du kan ju få dra fram ett 1789 datum där ända fram till 1917 om du vill. Det är viktigt att tänka då på att absolutism är ju ett politiskt styrsätt. Så det är inte att absolutismen tar slut är inte synonymt med att säga feodalism eller medeltid eller något sådär tar slut. Det är ett politiskt styrsätt liksom. Så,
ja, ska man följa våra vänner på Wikipedia så är ju faktiskt den absoluta monarkin högst sagt levande. Vi har 7 stycken nationer som Wikipedia anser vara fortfarande absoluta monarkier.
Det här kan bli lite kul spel, jag vet ju en, det är Saudiarabien.
Saudiarabien, snyggt. Jag kan ge ett tips, det finns en europeisk stat med här. Saudiarabien.
Finns det en absolut monarki i Europa?
Mm,
Ah, right, Vatikanstaten eller?
Exakt, Vatikanstaten. Ah. Okej, okay, om vi har Saudiarabien, vilken kompis eller värsta fiende till Saudiarabien har vi då?
Ja, Iran, men det är absolut inte en monarki.
Nej, inte Iran. Inte riktigt så värsta fiende, de kanske är mer kompisar.
Ja, det är Yemen eller?
Jag tänker precis bredvid där. Lilla Förenade Arabemiraten, va?
Ja.
De är en absolut monarki. Sen har vi också Brunei.
Ja, det är det som vår kung tycker är så bra.
Mm, precis. Han som vinkar till varför. Sina undersåtar. Det är trevligt. Sen har vi Oman också, Qatar. Och så till slut Swaziland. Som jag tror faktiskt inte heter Swaziland längre. Det heter väl Eswatini.
Det är bara massor av Tintin-länder, Oman och Qatar och sånt där.
Mm. Ja, det man kan se lite den här. Det känns lite som den här mimen med den här hunden. Absoluta monarkier på 1600-talet, så är den så här stor och jättemusklig, och sen absoluta monarkier på 2020-talet, så är den här Swaziland som säger
det är ganska sorgligt.
Ja, det är sorgligt.
Ja, men när absolutismen tar slut kan man ju verkligen dö en tvistad lärde. Men slutet på 1400-talet, början av 1500-talet, det är där den absoluta monarkin som politisk form börjar uppstå. Så det är väl den, ja, det är den perioden som är relevant för Sverige. Svensk absolutism är väl rättvisast att säga att den tar slut med Gustav den tredje. Och då är Gustav den tredje också lite en restauration av absolutismen. Efter att, det är ju Karl den XII som kollar vippen, sen inträder frihetstiden och sen så är det Gustav den tredje. Och Gustav den tredje dör ju på 1790-talet, va?
Mm, jag tror det.
Låt oss låtsas som att vi är mycket svartare än vad vi är och googla. 1792.
Snyggt, som du sa.
Ja, det är fan ändå spot on.
Så där har vi ganska tydligt ändå tidsspann just i Sverige. Och det är ändå Sverige vi befinner oss i. Det är Sverige vår podd handlar om. Men med det sagt så kan vi väl, vi kör vidare in i absolutismens mörka historia. Ja. Det där var asgay, den tar vi inte med.
Ska vi köra?
Den tar vi med istället. Vi kör bara Sting. Ingen är ett lagd, ingen är jag svär. Kronan kommer ej från kyrkan, det kom direkt från Gud. Du Anders, nu har jag sett att du har skrivit i vår manus absolutism och historiematerialism.
Ja.
Så nu har jag faktiskt korkat upp min rököl här, för nu vet jag att it's about to be good. Så take it away, Durs.
Tack så mycket. Ja, absolutism som begrepp då. Det myntas, som jag har förstått det, under den franska revolutionen och populariseras i England under det tidiga 1800-talet. Och begreppet är ju alltså från slutet av absolutismen. Det var ingen under perioden vi kan kalla absolutismen. Som går inte att kalla sig för en absolut monark, såvida inte vill sätta slutet där vid Alexander den andra i Ryssland då. Men om vi sänker att slutet av absolutismen är 1789, utan det är ju republikaner som har det som ett skällsord i princip, och då är det ju då att de går emot icke-parlamentariska monarker som inte styr ut från någon form av grundlag, utan som bara går runt och är chads och kör sitt eget race och så. Hur mycket man än kan gilla Robespierre så är det för lätt att göra ett Virgin versus Chad meme på republikaner och monarker.
Det är ju lite rämt.
Som att de går ju bokstavligt talat runt och ber en liksom absolut envåldshärskare att så här, snälla lyssna på oss. Inte så här, jag vill bli den här envåldshärskaren. Utan nej, så här, jag tycker faktiskt vi kan dela med oss och ha lite diskussion.
Det är verkligen weak.
Lite kackat ändå.
Sleepy Rob.
Det får ju verkligen Robespierre framstå som en så här riktigt jävla beta uprising också. Du vet, sån här fucking Columbine shooting liksom. Robespierre går in och bara så här spurgar ut totalt på alla jocks och bullies som har plågat honom. Sorgligt.
Ja. Gör just nu typ så här incel terrorist taken på Robespierre.
Ja, jag blir så illa tvungen. Det är historien skriver sig själv liksom. Det ja. Hur som helst, så begreppet absolutism är inte myntat av den historiematerialistiska traditionen som jag kommer gå in på lite här. Men jag vet inte, Perry Anderson har skrivit en historiematerialistisk bok. Jag tycker det är ett väldigt intressant perspektiv. Så därför ska vi gå igenom lite hur man inom historiematerialism, alltså Karl Marx och Friedrich Engels historiska perspektiv, hur de behandlar absolutismbegreppet. Och absolutism inom historiematerialism, det behandlas ju lite som vi insinuerar ovan, som en form av ett jämvikts... Ja, eller okej, vi kommer gå in på det här. Det är mer komplicerat än så, men vi kan börja med att säga att det brukar hanteras ofta så. Som en form av jämviktssituation inom staten mellan två klassintressen. Och ja, någon grundläggande marxistisk tanke är då alltid att det finns en härskande klass i ett samhälle och den konstruerar en stat som agerar utifrån dess egna premisser. Det betyder inte att den staten bara gör som den här härskande klassen hela tiden säger, utan den måste balansera massa olika intressen i samhället hela tiden. Men det är liksom ett riggat spelbräde till förmån för den här staten. Det är ju ganska lätt att förstå med regnum politicum, att du har liksom en slags så här, ja, vi ska ha en kung som inte ska vara accountable till någon, men han får inte ha mer militär makt än att vi enskilda adelsmän alltid ska kunna ganga upp mot honom och stoppa honom. Och sen är det han ska göra med sin begränsade militär makt, det går ut och så här, misshandla bönder och säga åt dem och inte försöka så här,
säga emot oss.
Ja, i länder utanför Sverige där det finns livegendom. Ja, att så här, typ, alltså en av kungens huvudsakliga uppgifter i livegna samhällen är ju att typ jaga upp och döma förrymda livegna och sådär liksom.
Jo, precis. Jag tänker den här, återigen meme-referens, men den här när det är en Wojak som säger åt en annan Wojak som ser helt ursvulten ut och så, att den ska göra någonting och så säger den yes dear. Så det, där har vi liksom adeln och den ursvultna kungen.
Mycket det memet. Så det är, man kan ju lätt förstå att det är ingen liksom ett sånt typ i det här Birger Magnusson-samhället som hade sagt liksom bara, jo men vi bönder måste så här, vi måste bygga vår faktion inom det här systemet och vi måste liksom hitta vårt sätt och bla bla bla. Det var väldigt tydligt liksom hur det var ett klassprojekt så att säga. Och det här är inte en politisk podd så jag ska inte snöa in för mycket på det, men absolutismen då ses ju som, alltså om senmedeltiden har de här extremt dramatiska konflikterna där Östeuropa faller ner i en väldigt djup livegendom, Västeuropa slutar vara liveget och allt det här som en konsekvens av hungersnöd, svält, ändrade förutsättningar för adeln att kunna ta ut en merprodukt och sådär, så leder de här hårda konflikterna. Sen så har du då den här framväxande borgerskapet, städerna blir starkare, städerna vill vara mer självständiga, städerna lyckas försvara sig bättre. Och då har de här enorma uppslitningarna inom kyrkan då med påvar och antipåvar och allt möjligt och sådär. Så du har de här fyra, och då inte minst adeln. Det kanske jag nämnde lite kort med bönderna där, men som i Sverige kunde vi se hur adeln blev, i och med att bönderna kunde rösta med fötterna efter pesten. Och kunde bara lämna jord som de inte ville jobba på och sådär, så blev det väldigt mycket svårare för adeln att få kontroll över bönderna och de blev mer och mer desperata. Så vi har de här faktionerna, vi har adeln, vi har bönderna, vi har borgarna, vi har prästerskapet. Och alla de här drar åt lite olika håll, men absolutismen då är ett sätt att liksom slå ner med en järnäve på allt det här och bygga en stat som löser de här problemen. Och det som i marxistisk, i historiematerialistisk perspektiv, så brukar man peka på att absolutismen är alltså ett jämviktsförhållande mellan borgerskapet och adeln, där de har en kompromissande roll inom staten, att staten byggs på de premisserna. Men som Perry Anderson skriver då, så Engels beskrev det en gång så här: by way of exception, however, periods occur where the warring classes balance each other. Gleichgewichthalten, det får tyskan här översätta. So nearly that the state power as ostensible mediator acquires for the moment a certain degree of independence of both. Such was the absolute monarchy of the 17th and 18th centuries, which held the balance... Gegen ein ander balanserat.
Snyggt.
Mot varandra balanserat, va?
Ja, precis. Ja. Mot varandra balanserat.
Between the Nobility and the Class of Burgers. Lol Burgers. Och det här är så som Engels och Marx beskriver det till en början. Men som Perry Anderson kommenterar så att Marx och Engels liv är extremt inkonsekventa med hur de ser på absolutismen. Ibland insinuerar de till och med att det är liksom, och de hänvisar då till den här framväxande handeln och liksom en, det börjar uppstå en världsmarknad i den här perioden som att det liksom är en borgerlig statsform. Ibland menar de att det är liksom, ja, kan man säga, höjdpunkten av aristokratisk makt i det att de har liksom, ja, de har lyckats bygga en så effektiv adels statsapparat liksom, så att de kan balansera alla de här intressena. De är väldigt inkonsekventa. Alltså argumentet för att se det här som en borgerlig statsform där barnen sitter vid rodret då, det är att det är under den här perioden som du ser sånt som du ser i dagens moderna stater, att du har framväxten av stående arméer, en permanent byråkrati, rikstäckande skatteutvinning, en nedskriven lag som är konsekvent för hela riket, men inte minst då framväxten av enhetliga marknader. Exakt. Alltså att du har inte en marknad i södra Skåne som är ganska stor i det distriktet, men som är liksom helt orelaterad till någon form av östeuropeisk marknad där liksom, utan att du börjar få en världsmarknad som liksom ändå följer någon form av så här gemensam konjunktur och utbud, efterfrågan, regler och sådär. Världen blir mer sammanbunden så i en marknad. Och det Perry Anderson, ja, han pekar ju på att Marx och Engels är inkonsekventa själva, men han försöker utvinna liksom en mer, vad han tycker är en stringent position gentemot det här. Och vad han landar i är väl att det här är ju en statsform som gör det absolut alltså som är en absolut nödvändig förutsättning för det som sker efter franska revolutionen och de och det sorts samhälle som växer fram då. Men den här perioden är, alltså det var en extrem tillväxt av borgarmakt under den här perioden, och då har framväxten av ostindiska kompanier, då har framväxt av de här statligt reglerade handelskompanierna världen över, men det är alltid extremt villkorat, och staten utgörs hela tiden under hela den här perioden övervägande av adelsmän. Och då är också det väldigt framgångsrika borgare som kan köpa sig adelstitlar och så vidare. Det finns någon social mobilitet i de här högre skikten, men i slutändan så är det alltid adelsmän de blir. Och jag menar, det är bara att jämföra med, om du vill fråga dig då varför liksom, ja, även om någon har gjort sig väldigt rik på att liksom, jag vet inte, köpa kryddor från Indien och skicka runt mellan massa mellanländer, och vadå, varför är det inte en borgerlig stat om han kommer in och liksom, och hela hans familj börjar dominera staten bara för att han köper sig en adelstitel, så kan du bara jämföra med idag. Behöver någon köpa en jävla adelstitel för att vara en liten så här teknokrat? Nej. Eller behöver någon ha var adel innan eller utanför staten för att kunna kontrollera den? Svaret är nej. Adeln har blivit en ganska irrelevant grupp idag. Men så på den här tiden så var det,
vi har ändå en situation där även om att vara adel i sig är en ganska liksom intetsägande titel egentligen, utan att man kan köpa till sig den ganska lätt. Och även om det inte är så viktigt, så är det ändå att det är liksom, du måste på pappret i alla fall vara adel för att liksom vara en del av staten eller vad man ska säga.
Ja, du måste gå in i adeln helt enkelt, och du kan inte riktigt vara adel heller utan att äga jord liksom. Att så fort du köper in den här adeln så måste du också ha, du måste ha land, du måste ha jord, du måste ha territorium. Och det dominerande sättet att utvinna en merprodukt på den här tiden är fortfarande genom jordbruk, men inte minst också gruvnäring. Och det är inte en, det är inte varuproduktion på det sättet, det är inte det dominerande sättet. Nej. Att producera. Och du kan bara liksom se så här, och det är ganska lätt att se vilka intressen det är som dominerar staten. Men att man bör istället, och enligt Per Andersson, se det här som en extremt ja, men så här, rationaliserad feudalism liksom. Det är lite som det här blir så här, nästan så här lite rädd att det här låter så här ungvänstrigt och typ så här frasradikalt och tufft typ så här, för att nu ska jag komma med riktigt så här. Ibland som man beskriver att så här, socialdemokratin är de bästa förvaltarna av den borgerliga staten så här. Bear with me, lyssnare som inte är så hemma i de här miljöerna. Jag inser om det låter cringe, men det är intressant, jag lovar. Som man kan beskriva att socialdemokratin efter den här världskriget, som då de här förmenta socialisterna tar över staten och börjar liksom strukturera upp den svenska industrin och liksom så här rationaliserar den svenska kapitalismen väldigt mycket, men liksom låter de grundläggande ägandeförhållandena och sättet då producera och sådär vara kvar. På samma sätt skulle jag kunna se absolutismen då som en rationalisering av ett system där grunderna står kvar, men man ger eftergifter, villkorade eftergifter till de här framväxande klasserna och så. Precis som socialdemokratin ger eftergifter till arbetarklassen och så. Så vad jag säger är alltså att Gustav Vasa var Per Albin Hansson då, och sen antar jag att Olof Palme är Karl den 12.
Jag måste ha gjort den här liknelsen väldigt många gånger i den här podden, att det är, vi jämför olika historiska kungar och sånt med olika historiska sossar. Men liknelsen ligger ju nära till hand, som vi just har bevisat.
Ja, men det är för att utöver en marxistisk historiepodd så är vi också en spengleriansk historiepodd, och vi inser att historien rör sig i cykler. Estetiskt, politiskt.
Ja. Men vi har alltså någon slags, även om vi nu som sagt alltså har ett system som börjar påminna mer och mer om någon slags det vi idag ser kallar för kapitalism och liksom stor världsmarknad och sånt där, så är vi fortfarande ganska fast i de här gamla feodala styrskicken, eller?
Ja, alltså du är fast i de grundläggande feodala ekonomiska strukturerna till att börja med. Alltså att du har
det är bara att vi inte har alla de här jävla osäkerheterna runt att ha massa random adelsmän som kontrollerar sin plätt av marken, utan man har liksom en stark...
Nej, alltså det är kanske den största skillnaden rent ekonomiskt, att i och med att adeln blir sämre och sämre på att ta ut arrende som självständiga entreprenörer, så börjar mycket mer och mer gå på nationell skatteinsamling. Och liksom att adeln springer liksom in i staten och bygger det som en enorm bunker och åker ut liksom i en så här pansarrustning med liksom hela den samlade staten och kräver in skatt.
Jo,
mer än att man liksom, som man gjorde förr, typ som en så här riktig, jag bryr mig inte om någonting, tuff kille, bara rullar ut och typ ge mina pengar, varför ska jag ha mina pengar? Och säger man, you talk a lot of shit for a fellow with a flammable roof for his house. Poängen med all den här långa jävla ranten är att man bör se absolutismen som den här klasskompromissen som fortfarande är en firmly feodal statsform, men som har behövt rationalisera sitt sätt att suga ut de andra klasserna och behövt ge vissa strategiska eftergifter. Alltså det här gäller ju bönderna med, att du har ju att hela, liksom, i Gustav Vasas fall så är det ju liksom att han bygger hela sin makt på ett militärt bondestöd, och han kan liksom inte, av de skälen så kan han väl inte riktigt göra dem livegna, gå den rutten och sådär. Han involverar dem i ståndsriksdagen, men han ställer också extremt höga krav på dem, och liksom hela poängen med den absoluta staten är att mer effektivt utsuga de här bönderna. Och kyrkan, alltså det är ju inte som att de så här Stalin utrensas varje människa i kyrkan, utan han ger ju dem en ny deal liksom. Att vi låter det finnas kvar, er ideologiska funktion och allting och så, men jag villkorar allting utifrån mig liksom.
Ja, det här, och vi har ju nämnt kyrkan en del, men vi har inte riktigt nämnt det här liksom samspelet mellan reformationen och intågandet av den absoluta staten som statsskick, eller vad man nu ska kalla det. Det känns som att de två är ganska tajt kopplade, va?
Ja, och där ska jag vara helt ärlig och säga att jag vet faktiskt inte så mycket om reformationen. Jag kan väl grundkonturerna på något sätt liksom. Men det är väl något vi kommer förläsa på i framtiden. Men det mest basic man kan säga är att det är ganska uppenbart varför det är attraktivt för en absolut monark att helt och hållet kunna skära ut katolska kyrkan och bara liksom, nej, vadå, religion, det är en personlig relation mellan dig och Gud, och du behöver ingen stor kyrkoapparat.
Och för allt liksom, du behöver ingen stor kyrkoapparat som inte råkar höra hemma i mitt land där jag kan ha kontroll över. Utan det är bättre att vi tar det lokalt och har det i Sverige istället. Så vi inte har en jävla påve som håller på och lägger sig i hur du ber till Gud.
You see his clever ruse. Det här är också Det kanske är han den första EU-motståndaren Gustav Vasa också på så sätt. Att han var... Det behöver liksom inte en armé av ovalda byråkrater i Brussel som bestämmer hur böjda dina bananer får vara. Om din bibel ska läsas på något jävla...
Visste du att Vatikanen, de har... Vatikanstaten har ju regler på att man får inte sälja gurkor inom den katolska världen som är liksom förböjda. Det är helt sjukt.
Ah, Kristina, har du hört? Det är alldeles tossiga där nere i Rom. Och så vann Gustav Vasa.
Så vann Gustav Vasa när han startade junilistan. Ska vi gå in på den svenska absolutismen lite mer, eller?
Ja, det är väl dags, skulle jag tro.
Jag åt min gröt och läste
Kungpodden.
Tog väskan i min hand och kysste
Kungen!
Djup låg snön och natten såg mitt spår. Där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år.
Ja, alltså då är det hur Sverige egentligen skiljer sig från absolutismen ute i övriga Europa. Och vi kommer inte kunna återge hela Perry Andersons bok. Men kort kan jag säga så att hans argument här då är ju att det här... Ja, det är ett adligt projekt att ha en adel som skyddar sig genom att liksom... Ja, de sluter upp bakom kungen för att skydda sig själva mot bönder och ja, revolutionära religiösa rörelser och allt möjligt som sker under den här tiden. Mm. Men Sverige sticker ut då att Sverige har ju till skillnad från många andra länder en extremt liten adel under den här perioden. Och vi har ganska roliga citat från Andersen på det temat. It must always be remembered that the Swedish aristocracy throughout the first century of Vasa rule was a very small class by any European standards. Thus in 1611 it numbered some 400 to 500 families out of a population of 1.3 million. However, at least a half, two-thirds of these were modest bucolic backwoodsmen or knapar with incomes little different from those of prosperous peasants. When Gustavus Adolphus established a riddarhusordning to fix the limits of the whole estate legally, only 126 families passed the tests for admittance to it in 1626. Of these, some 25 to 30 families constituted the inner circle of magnates who traditionally provided the councillors of the råd. The critical mass of the Swedish aristocracy in this epoch was thus always structurally inadequate to any frontal assault on the peasantry. At the same time there was no burger challenge whatever to its monopoly of political power.
Det här är liksom, det här visar bara, man, vi har liksom fokuserat så mycket på Sverige, vi har pratat så mycket om olika svenska adelsmän och kungar och olika strider och sånt. Och det känns som att man, när man läser såna här meningar, det är då man liksom så här zoomar ut lite från Sverige. Och så ser man vilket jävla backwoods, jävla redneck-område det är egentligen. Att det är verkligen så här, tänk dig typ en fransk adelsman som träffar en jävla svensk bondlurk ute på landet. Och bondlurken bara, ja, jag är också en adelsman, ja. Min adelsstuga pekar på något sådär litet uthus.
And where is your lord? Man bara, va? Ja, men det är jag! Det är jag, min käring!
Ja, det är jag! Det är jag som är... Ja, ja. Det känns så jävla svagt case här. Alltså för
men denna motsvarighet är ett samhälle med bara så här Bert Karlsson-kapitalister.
Ja, vi har fortfarande inte kommit därifrån. Vi är fortfarande så här, vi kommer in senare på storhetstiden och sånt. Vi lajvar att vi är någon så här jätte... Något mycket mer sofistikerat än vad vi är. Det känns lite som att det bara är att man så här försöker hävda sig.
Det är komparativ historieinlärning där. Jag har faktiskt pluggat pedagogik, jag kan sånt här.
Snyggt.
Nej, men alltså, men också som man säger att dels är scenen extremt kul att säga Gustav II Adolf ska få lite ordning på det här och rider ut och hittar alla de här jävla knaparna typ. Ja, och man bara, jaha, vad... Ända sedan Magnus Ladulås tid liksom, du ska kunna så här, ha en rustning och en häst. Han bara, ja, då har inte riktigt någon checkat upp mig på det de senaste 400 åren. Så jag tänkte jag skulle liksom bara kunna glider under raden där lite. Han bara, nej, nu är det så att vi ska ha en riddarhusordning. Han bara, come on man, it's everything I have.
Vad fan, sekt det sådär liksom.
Man
har en gammal rustning som ligger någonstans och legat någonstans i 400 år. Och alla liksom ens förfäder har sagt, om det nu skulle komma någon, då har vi den här. Så det bara visa den liksom. Och så kommer då till slut den här kungen efter 400 år. Och så blir den här stressig, bara, ah shit, vad fan, då är den då? Kom den bort i senaste flytten eller...
Ropa på sin fru och bara, du har väl du har väl tagit hand om den, eller det var väl ditt jobb? Va? Vad är det här för något?
Men jag har häst och vapen och sånt. Ja. Vad har ni ert familjevapen egentligen? Det är den här. Jag visar fram en post-it-lapp med en smiley och en kuk på någonting. Japp, det är vi. Familjen leende kuk.
Sorgligt.
Men, ja, det är sorgligt alltså.
Men som man trycker på det här, Andersson, det kanske mest intressanta är ju just att alltså, du har en extremt svag adelsklass. Du har en extremt stark bondeklass. Stridsvan. Självständig. Med de här byalagslagstiftningen som vi nämnde lite i jordbruksavsnittet. Så här, väldigt sammansvetsad och liksom disciplinerad. Men du har också samtidigt en extremt svag borgarklass som inte, alltså för att de svenska städerna är väldigt, väldigt små, man är väldigt beroende av tyska borgare och sådär. Så det är ingen utmaning mot den politiska makten.
Nej, det finns...
Så i Sverige så allierar ju sig den absoluta staten mycket, mycket mer med bondeståndet.
Ja, han säger väl, Swedish towns were few and feeble, most of them German founded and settled. Foreign trade was virtually a monopoly of Hanseatic merchants. Inte imponerande på den svenska borgarklassen heller alltså.
Nej, de har alltid varit lite losers där. Det är inte så kosmopolitiskt folk. Ja, det ska ju sägas om de här bönderna då, alltså att i tidiga 1500-talet, alltså när Gustav Vasa kom till makten, så är det mer än hälften av all kultiverad jord i Sverige besitts ju då alltså av smallholders, alltså självägande bönder. Och det finns ju människor som argumenterat utifrån det här, det har därför aldrig ens funnits feodalism i, för dels har det inte funnits livegendom och dels har det varit så många fria bönder så att det nästan är så här för feodalt förhållande. Men det som man inte tar in då är ju fortfarande att det är en skattebörda och att det fortfarande var väldigt mycket, vad fan heter det när man jobbar på du jobbar 5 dagar på din egen jord och så jobbar du 2 dagar på en adelsmans jord och heter det arrendarbete, heter det va?
Ja just det, ja. Arrendarbete.
Mycket sånt, även om det inte var att adeln ägde det då liksom. Och sådär. Så du har en väldigt stark bondeklass. Och det är också det, alltså det är kanske det tredje, det som faktiskt skapar någon form av feodalism i Sverige. Det största trycket är ju, det är ju egentligen inte, det är ju bondeuppror, men det är ju inte bondeuppror mot någon form av svensk monarki, utan det är ju mot Kalmarunionen. Alltså mot det som enar alla de här klasserna i någon form av riktning under Sturepartiet, det är ju hotet från dansken och hotet från Kalmarunionen.
Och, du sa att det ledde till feodalism, men du menar att det som leder till absolutism?
Absolutismen, precis. Alltså att de här sluter upp mot den evige dansken som ett hot liksom. Och att Sturepartiet, Gustav Vasas föregångare liksom, ja men de orkestrerar ju ihop, alltså bönderna är ju, det är ju en väldigt splittrad klass ute på byarna och sådär liksom, så de behöver ju samlas under liksom en stor general på något sätt liksom, och någon stor dirigerande kraft för alla de här sakerna. Så att det är ju liksom en jävligt så här provincial hick fucking bondarmé som är liksom den svenska absolutismen. När man inser det här och Gustav Vasa liksom, alltså det här med att man börjar rationalisera adeln har väl mycket med det att göra också, att man försöker hjälpa adeln att faktiskt ta politisk kontroll över landet liksom, eftersom att de är för svaga för att göra det själva, och bondeklassen är inte förmögen att ta makt, eftersom att det är en klass som egentligen bara vill vara i fred hela tiden. Det är en klass som bara vill ha så lite stat som möjligt, den vill ju bara vara självständig liksom. Så ja. Det är inte så att man är så rädd för att den här kaxiga bondeklassen ska ta makten, mer än att det är så här, hur ska vi kontrollera dem? Och att den svenska staten har möjlighet att så här rationalisera upp och stötta upp sin egen adelsfamilj för makten, det är just också då för att de kan göra det här i lugn och ro, för det finns inget hot från det andra alternativet, nämligen en stark borgarklass liksom. Eftersom att de är skitsvaga i Sverige.
Ja, det är intressant att man på något sätt, på ett sätt liksom vilar hela sin, eller inte hela, att man på ett sätt vilar makten på just de här starka bondeklassen som har en ganska stark militär makt.
Ja.
Men samtidigt försöker liksom hjälpa adelsmakten att, eller adeln att liksom kunna kontrollera bönderna på något sätt. Man kör någon slags dubbelspel där på ett ganska intressant sätt.
Ja, och då har en extremt bonnig ekonomi i Sverige under den här tiden, men det finns ju ett stort undantag med resten av Europa, och det är ju
Bergslagen!
Ja, precis. Järn och koppar. Som kan säljas på en marknad, och det är ju dels ett underlag för att Sverige har ju typ, här ska vi se, på with the arrival of the legendary Walloon entrepreneur Louis de Geer in the 1620s, Sweden soon possessed one of the largest armaments complexes in Europe. Alltså med bronskanoner och sådär. Sverige får en extremt så finns det här stark arsenal. Och att man kan alltså finansiera extremt dyra både försvars- och anfallskrig med försäljningen av koppar och järn. Du får cash för arméer och du får råmaterial för vapen inhemskt liksom, på ett sätt.
Ja, jävla win-win får... alltså. Det känns som att Sverige, vi var bra på att pumpa ut järn och koppar i våra berg. Alltså. Det finns ett uttryck på tyska. Man kallar galler för svenska gardin, alltså svenska gardiner. Så om man är bakom galler, då är man bakom svenska gardiner. Och det har att göra med de här järnet. Det känns ändå ganska mäktigt. Det låter ganska coolt ändå.
Det låter faktiskt helt coolt. Jag har nog inte känt mig så patriotisk på länge. Alltså.
Nej, exakt.
Att det, jag är känd för de som spärrar in tyskar. Aldrig någonsin för ja, men alltså... Så det här är ju det som är väldigt... Ja, det här är väldigt specifikt för Sverige. Liksom. Men en av förutsättningarna under den svenska absolutismen då, att Sverige utkämpar ju mest försvarskrig under de tidiga Vasa-familjerna. Men det som kommer bli väldigt karaktäristiskt för den svenska absolutismen, det är den här jävla plundringsekonomin man utvecklar, som man kan göra i och med de här goda militära förutsättningarna. Alltså det är egentligen... alltså att man kan ha en stående armé, att ha stridsvana bönder... som är billiga men effektiva, men sen då gruvtillgångarna gör att du kan utveckla under Gustav II Adolf, så vet vi alla vad som händer. Svenskarna får nog, svenskarna går till anfall. Danskarna har ju försökt att ingripa i 30-åriga kriget, har misslyckats som protestantismens försvarare. Svenskarna kommer in, uppumpade med lite mutor från kardinal Richelieu i Frankrike och fucking massakrerar. Och svensk ekonomi blir extremt beroende av det här, som Anderson skriver. Prussian tolls, German booty and French subsidies. French subsidies, då är det de här mutorna från kardinal Richelieu som jag hänvisar till. Completed its war budget for the duration of the 30 years war and rendered possible the hiring of vast numbers of mercenaries who eventually came to swamp the Swedish expeditionary troops themselves.
Så vi har gjort en stor cirkel tillbaks till vikingaekonomi av att bara åka till andra länder och ta allt de äger.
Ja, men alltså ganska bokstavligt typ. Och en konsekvens av 30-åriga kriget att Sverige, det här lilla skitlandet, blir ju en stormakt och går ju extremt långt utanför sina resurser egentligen och måste fortsätta kriga, måste fortsätta plundra, ta ut tullar och liksom bara så här, ja, men som man skriver, German booty, sno lite silverbibra allt möjligt. Ja. Bara för att kunna hålla liksom sin armé mobiliserad för att kunna plundra mer, så vi kan hålla armén mobiliserad, och det bara blir liksom ett extremt hungrigt monster.
Man tar sms-lån i form av plundring för att kunna finansiera ytterligare sms-lån i form av plundring då, helt enkelt.
Ja. Och notera det här, finns det inte något så här tyst ordspråk om det? Att det är så här, svensken, pesten och...
Ja, vad är det nu igen?
Kriget väl, fan, är det inte något sånt?
Ja, det känner jag.
Det finns en sån grej. Och ja, och så vidare, ha, fuck tyskar och så vidare. Vi kommer säkert få skäl att göra djupare skämt om det i framtiden. Men Alltså det är kul dels att man går tillbaka till en vikingatida plundringsekonomi. Det är dels kul att man så här blir liksom känd som antikrist i Tyskland med den här provincial ass hillbilly adelsmännen som kommer med sina liksom enorma bondearméer och bara yeah Fritz, så här släpar Fritz i en så här kedje längs en pickup truck.
Det känns som att liknelsen till vikingatiden är väldigt nära igen liksom. Det är ju samma jävla håriga bönder fast de inte har horn längre på sina hjälmar. Jag vet att de inte haft horn på sina hjälmar.
Det är Andersson också trycker på att det inte bara är ekonomiska skäl som gör att de måste fortsätta hålla på att det blir den här oändligt hungriga bästa liksom, utan det är också politiska skäl. Han skriver så här: Swedish absolutism indeed always function most smoothly during phases of aggressive expansion outwards. It was during the reigns of royal generalissimus, Gustavus Adolphus, Charles X, and the early years of Charles XII, that harmony between monarchy and nobility was customarily greatest. But the external success of Swedish absolutism never wholly cancelled its internal limitations. It suffered from a fundamental underdetermination because of the comparatively dormant class configuration within Sweden itself. Thus it always remained a facultative form of rule for the noble class itself. Och facultative betyder typ inte nödvändigt, ett alternativ bland många för adeln. In socially atonic conditions, absolutism tended to lack the pressure of vital class necessity. När det var lugnt så fanns det liksom ingen, ja, det var inte livsnödvändighet att ha ett absolut samhälle i Sverige. Hence the curious pendular trajectory of Swedish absolutism, unlike that of any other in Europe. Instead of a progression through initial grave contradictions to an ultimate stabilization and tranquil integration of the nobility, which as we have seen was the normal evolution elsewhere, in Sweden the absolute monarchy suffered recurrent reverses whenever there was a royal minority and yet later regained lost ground no less recurrently. The aristocratic charters of 1611, 1632 and 1720 limiting royal power were succeeded by the recrudescence of absolutist power in the 1620s, 1680s and 1772 to 1789. Långt citat, många svåra ord, men poängen är ju att det här lilla skitlandet har typ inte ett har liksom inte ett behov för att ha det här systemet egentligen. Alltså du har du har en adel som efter den har liksom rationaliserats upp så här och så, har en ganska, ja, skulle kunna driva en ganska aristokratisk stat utan så mycket motstånd egentligen, med kuckade bönder och svaga borgare. Och det är också det som sker mer och mer när man inte är i krig och du inte kan mobilisera hela riket.
Så fort man inte är i krig och liksom håller alla upptagna med det, så börjar adeln titta på kungamakten och fundera över vad den är till för egentligen, om vi verkligen behöver den.
Precis.
Så det gäller att hela tiden skicka ut och starta nya krig så man kan växa sig större och större och större.
En kort sak till innan, jag tänkte att vi skulle prata lite om hur det har sett ut i historiskt Sverige, men jag skulle vilja nämna en liten skoj sak. Ja, det är under 30-åriga kriget då. Då skriver Andersson så här: French subsidies henceforward became indispensable for the pursuit of the struggle by Stockholm. In 1641 they amounted to a third of the domestic income of the state. Alltså de här franska mutorna den svenska staten får för att fortsätta evighetskriga i Tyskland, de utgör alltså en tredjedel av statens intäkter under den här perioden. Så det är ju en extremt så här upppumpad glaskanon liksom, kan inte stå på sina egna ben. Och den är också, man är också beroende av att vara liksom, ja, i konstant krig och konstant attackhund för liksom den evige katoliken nere i Frankrike, för att överhuvudtaget kunna liksom hålla budgeten och inte ha en enorm ekonomisk kollaps i Sverige. Och det är väl främst under 1600-talet då, men ja, Sverige har ju väldigt goda relationer med Frankrike under hela stormaktstiden. sådär.
Ja, men vi målar ändå upp en lite små sorglig bild av den här stora svenska stormaktstiden ändå, som känns som att det kanske var lite av ett luftslott ändå, eller?
Ja, också väldigt mycket så en hund som jagar en bil typ. Att man bara liksom, då har den här liksom enorma stora armén mobiliserad, evighetskrig. Så man bara, men om vi slutar kriga så kommer vi ju inte ha några pengar. Och då kommer vi ju inte kunna fortsätta kriga. Och då kommer vi inte ha några pengar. Och man bara så här, så här gasar in i väggen.
Det stressar. Jag kan bara känna
mig. I can't stop it!
Hon bara sitter där. Bara, hur hamnade jag här?
Precis. Och det är också då att så här, kungamakten och det här rådet runt kungen, att de hela tiden försöker avvärja adliga kupper och så här, adliga försöker ta tillbaka makten. Ja. Och då måste de bara, vi måste fortsätta kriga!
We gotta keep winning.
Vad är det? Another win like this would ruin us. Det är väl, fan vad svepande vi hoppar mellan olika punkter här nu. Och ingen så här jättetydlig röd tråd. Men jag tänkte innan vi, nu har vi pratat om plundringsekonomin här. Jag tänkte prata lite om riksdagens roll i Sverige.
Ja, just det. Vi har ju redan en riksdag på någon nivå här redan under Gustav Vasa, eller?
Ja, alltså Gustav Vasa var den som började med det. Han kallade riksdagen extremt ofta för typ varje liten maktutökning han försökte göra. Riksdagen röstade alltid enhälligt med honom. Men han var fortfarande extremt noga med det här som en ren propagandahandling. Alltså att han var ju på något sätt en folkets kung. Han var den här upprorsledaren mot dansken, och han hade ju liksom kattat den här. Han var ju tvungen att upprätthålla den här legitimiteten, den här dealen. Han hade kattat klasserna på något sätt.
Ja, han hade också hela historien om sig själv som liksom, ja, men bondekungen som liksom med hjälp av dalamännen lyckades ta kungamakten och såna här saker. Men den Perry Anderson beskriver väl den här riksdagen själv som något som liksom så här utifrån verkar vara någon helt sjuk grej om man jämför med alla andra länder i Europa på den tiden, att ha liksom någon slags liksom protodemokratisk institution som där även liksom bönder och folk får vara med i. Det kan se liksom helt radikalt och sjukt ut utifrån, men det var liksom en tandlös tiger så att säga. Och den höll ju alltid med Gustav Vasa.
Ja.
Det kan ju vara ett tillfällighet. Det kan ju vara så att de råkade hålla med honom varje gång.
Bara för att han var så jävla bra.
Ja, men han hade rätt. Han hade rätt varje gång bara.
Varje gång man ställde till ståndstrix så var det bara en lång high five-runda liksom. Alla Sverige så här, helt legitimt valda demokratiska representanter från alla samhällsskikt. Ja. Fan vad king du är, gurra!
Vasa.
Och det är ju värre än så då, för att det här är som han skriver, alltså från Gustav Vasas Seizure of Church Lands in 1527 till Karl den XI:s proklamering om divine right, vad säger man, styra med gudomlig rätt helt enkelt i 1680. I stort sett alla liksom utökningar av kunglig makt mellan de här två, mellan 1608 och 1527, bekräftas av riksdagen att alla röstar med. Så det är varenda jävla kung som alltid kommer tillbaka så är det bara, okej grabbar, ny kille i tronen nu, vad säger ni om det här? Och alla bara, så jävla sålda utan att de ens behövde göra någonting. Det var bara så jävla bra stämning i Sverige på den tiden. Alla bara slöt upp bakom en riktig king.
Så väljer jag tro att det var.
Nu när vi kommer in i absolutismen här på den, så får vi skrota egentligen Barnehugg eller Herlig Konung. För att alltså, den svenska riksdagen har ju redan demokratiskt beslutat att alla var
Herlig Konung. Från och med nu till slutet på 1700-talet då, så kommer det ju vara enhälligt härliga konungar då.
Från och med nu, för att så här simulera historien, så kommer varje sånt inslag vara att det kommer ändra ton jättemycket och vi kommer låta jättenervösa. Bara, så han inte tycker att det var en härlig konung. Stanna, slå mig inte! Så kommer det bara vara jävligt många härliga konungar.
Ja. Så då går vi in i det älskade inslaget härlig konung eller härlig konung.
Eller härlig konung.
Ja.
Mm.
Men
det hade varit ganska nice om vi kunde få hovet att skicka någon riktigt sån gorilla som bara står i våra respektive lägenheter när vi spelar in.
Siktar en och sikta på stor.
Knäcker sina knogar när vi kommer till det. Ja, precis.
Ja. En vacker dag ska vi ha någon representant från kungahuset med i podden.
Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Vet du vad, Ante, jag tänker nästan vi kan gå till
ja.
Mitt lilla avslutande moment för det här avsnittet. För nu, jag känner att det var mycket mindre så här röd tråd här nu. Jag hoppar ganska vilt, men ni får väl ta med er vad ni vill av det här avsnittet, kära lyssnare. Men jag tänkte vi skulle gå igenom ja, de svenska absoluta monarkernas underbara öden.
Oj, kul. Så vi, vänta, så vi, spoilar vi lite inför kommande avsnitt här nu alltså?
Ja, det gör vi.
Ja. Men det kan vara en, vi kan se det som, istället man kan se det som en spoiler, vi väljer att se det som en aptitretare.
Mm, precis. Det är väl inom, kontextualiserat inom absolutismen då.
Mm.
Bram, bam, 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 bam. Så. Så vi har då Gustav Vasa kan vi hoppa och prata om så mycket. Och som håller på och är som han är. Men sen har vi då under Gustav Adolf så får du den här, att Sverige liksom får den här, slutar den här defensiva rollen och börjar den här aggressiva rollen. Börjar plundra, blir en fransk satellit i det att man, ja, en tredjedel av budgeten finansieras av fransmännen. Man är extremt beroende av dem. Man krigar så fan, man så här räddar den protestantiska tron. Liksom lever helt över sina resurser, så mycket blod, så mycket förluster fram till att Gustav Adolf dör och drottning Kristina växer upp och ja, som Perry Anderson då skriver, the accession of Kristina in 1644 had formally led to the political reassertion of royal power, but it was used by the light-headed queen to shower titles and lands on the upper stratum of the aristocracy and the swarm of military bureaucratic adventurers drawn to Swedish service in the 30 years war. Så här har den här första centrifugala, eller vad ska man säga, det här förfallet. När Sverige inte är krig längre, och nu kan vi njuta av allt vi har gjort för protestantismen, för Europa, för Sverige. Så är det the light-headed queen. Jävla roligt att de skriver det. Bara skriver in det nyssen där. Fan, jag kan varna dig, lyssna. Kristina-avsnittet kommer inte vara nådigt. Hon verkar ha varit en sån jävla idiot. Alltså. Det, men allt hon gör är att hon delar upp typ... Jag läste det någonstans. Jag tror att hon typ så här... Jag tror fan typ hon delar ut typ en tredjedel av liksom Sveriges jord till att bli adelsjord igen. Och liksom, det här är bara för att hon har massa kompisar som hon gillar att festa med. Och sen så bara... Gör hon som Reinfeldt liksom, att efter hon har förstört hela landet så bara, ja, nu var jag färdig, nu ska jag åka och skriva en självbiografi halvvägs. Ja,
det är lite den stilen på Kristina.
Lite den stilen. Hon drar iväg, skapar extremt mycket, ger extremt mycket makt till adeln. Karl den tionde då, han relaunched Swedish expansionism with a savage thrust into Poland in 1655. Och ja, stora marschen över bält och sådär, ni känner till det med Karl den tionde. Så han är... Det är verkligen... Alltså, Karl den tionde, det finns ingenting att veta om honom mer än att det var bara så jävla mycket krig. Det var så jävla mycket krig.
Han såg vad som hände när det inte var krig. Så att han tänkte att, yikes, så ska vi... Mm-hmm. Så ska vi inte göra.
Och han beskriver då att makten faller då till De la Gardie. Riksfettot, som vi kallar honom, bara åt upp hela statsbudgeten. Karl X hade en plan om att ta tillbaka extremt mycket jord från högadeln i Sverige, men det blev aldrig av för att han dör. Men så att istället så är det att det här riksfettot De la Gardie då fortsätter och bara, jag blandar alltid ihop vem som är den äldre och vem som är den yngre, men jag tror det är Gabriel De la Gardie som är fuck-upen. Han är då son till en framgångsrik fältherre som heter Jakob de la Gardie, och Magnus Gabriel de la Gardie, han fästar upp hela statsbudgeten, han gör inget vettigt med det alls, han återinvesterar inte någonting i Sverige, och sen då när Sverige blir invaderat av Danmark bland annat Danmark, och är extremt oförberedda och allting nära går åt helvete, så måste den typ, jag tror han är typ 16 år, Karl XI, när han måste rida ner till Skåne och försvara, eller ja, rida ner till södra Sverige och försvara oss, och vi får då fred i Roskilde och Skåne blir svenskt, och det är en extremt stor seger mot alla odds. Så kommer den här blodiga 16-åringen hem till Sverige och bara liksom stirrar de la Garde i ansiktet och så här: vad fan har du gjort? Var är pengarna? Det här slutar med att han gör den stora reduktionen då och tar tillbaka 80% of all alienated estates were recovered for the monarchy without compensations. Och det är kul också.
Det är så jävla Chad move. Mm-hmm.
De la Garde slutar sitt liv med att skriva salmer om, som med titeln så här: Gud, varför har du övergivit mig? Och så här: Jesus kärlek, inte för alla. Nej, men på riktigt alltså. Det är inte ett skämt. Han skriver extremt många sådana salmer där han tycker synd om sig själv. Att så här, Gud har övergivit mig trots att jag inte gjort någonting fel. Men vi ska inte gå för ut. Det här är bara för, då, för att illustrera den här. Pendeln svänger in, pendeln svänger ut när man går i krig och sådär. Och i och med allt det här så att Karl XI, han gör reduktionen, han hävdar divine right, alltihop, bla 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 bla. Karl XII är ju då, han tar över direkt och det blir krig direkt. The last of the Vasa warrior kings. He was able to spend 18 years abroad, 9 of them in Turkish captivity, without the civil administration of his country ever being seriously challenged or disrupted in his absence. När han då dör, får knappen i huvudet, så blir det fredssidan. Adam passar på direkt, drar landet helt åt helvete. Ja, och sen är det då det som sätter stopp för det här då, att de börjar plundra ut staten igen, och det är då det lägre andliga frälset och småstäder och bönder som börjar, så här, börjar med social agitation, alltså socialistiskt upprorsmakeri. Nej, men sociala protester mot adeln som styrde frihetstiden, vilket gör att Gustav III ser en möjlighet att göra en putsch, en kupp, vilket han gör, och han återupprättar absolutismen 1789. Han börjar direkt, han försöker gå i krig med Ryssland, alla de här sakerna, det är inte lika framgångsrikt, de gör sig av med honom igen, och ja, där tror jag typ absolutismen slut.
Där har vi någon slags alltså snabb överblick över hur den svenska absolutismen ser ut ändå.
Ja, det blev en väldigt crash course i ett väldigt brett och ganska abstrakt koncept, antar jag. Men jag tänker att det här är någonting som vi kan bära med oss när vi sen. För när vi nu har gjort allt det här, så kanske vi kan gå in på det här lite saftiga, bara Gustav Vasa som person och hans roliga livsöden, när vi har liksom allt det här seriösa, strukturella kan ligga i bakhuvudet.
Eller nu bara köra att avsnittet om Gustav Vasa kommer vara 99% edgy, nej tvärtom, 99% attainment och 1% edgy. Det kommer bara vara liksom larv.
Ja, det är lite min plan typ. Jag tänker att vi ska balansera upp det här nu. Nu är det bara trans och flams.
Det kommer bara bli såhär 1,5 timme av oss som skriker Vasa, Vasa, Vasa.
Främst ska vi läsa Gustav Vasas brevsamlingar. Där han bara sitter och skriver diss tracks till alla sina undersåtar.
Jävla king han var. Han var fan... Ja, det är fan... Nej, nu ska vi inte, vi ska inte gå in för mycket på Vasa nu. Det har vi redan gjort en del. Men det kommer ju i nästa avsnitt av Kungepodden. Jag gör det jag gör och jag samlar Gustav Vasa. I min sal finns det feg så det bara börjar bak. I min sal finns det feg så det bara börjar bak. I min sal finns det feg så det bara börjar bak. Jag gör det jag gör och jag samlar Gustav Vasa. Det var väl egentligen vårt specialavsnitt om absolutismen, va? Eller?
Ja, det skulle jag säga att det var.
Ja, vi kommer ju inte göra någon... något banehugg eller härlig konung det här avsnittet, såklart. Dels eftersom vi redan vet då att det kommer bara vara härliga konungar framöver. Men också i och med att det här är ett specialavsnitt. Det börjar verkligen bli dags för att vi drar igång ordentligt igen. Det börjar bli säsong 3 strax. Så måste vi bara läsa klart den här boken av Gustav Vasa så att vi kan snacka om honom, kingen. Jag vet inte, är det någonting annat som du tänker på för att knyta ihop säcken här om absolutismen?
Jag vet inte. Bra. Nej, jag känner mig jävligt att jag fucking babblat nonstop här i 1,5 timme. Så lovar jag att ni lyssnare kommer att höra typ ett 40 minuter.
Ja, men det är väl det de här specialsättarna är till för. Vet du, våra lyssnare är hungriga, vet du, så det är bra. Det är bra. Vi kan släppa vad som helst och de kommer löpa.
Det funkar framöver. Vi kommer bara sänka ribban. Vi kommer bara dra ut på det längre och längre så att vi kan bara sänka standarden mer och mer och mer.
Ja då, nu när vi inte har några konkurrenter alls så är det bara whatever, fuck it.
Ja, precis.
Nu kör vi. Men det som vi faktiskt ska göra är att tacka våra lyssnare, va?
Mm. För att de är såna cutie pies.
De är såna cutie pies. Vi ska särskilt tacka er som är inne på Patreon. Vi har faktiskt inte dragit någonting på Patreon på länge nu. För i och med att det har varit så jävla ostadigt och vi har köpt specialavsnitt över sommaren och sånt. Det här kommer bli det sista icke-Patreon-finansierade avsnittet. Jag säger finansierat som att vi på något sätt finansierar någonting via Patreon. Men det här kommer bli det sista avsnittet av de här specialavsnitten nu som vi inte kommer dra på Patreon.
Så det här är liksom en varning. Pay up, nigga!
Precis. Exakt, nu, eller ja, det är ju det inte är, pay inte up, eller inte än. Men från och med nästa avsnitt, då kommer vi börja dra Patreons igen.
Jag vet inte hur det här Patreon funkar, men jag har alltid antat att det är att du går hem till folk med ett tillhygge och bara skriker på dem. Och sen swishar de med hälften.
Ja. Det känns som att det blir extra typ så här odramatiskt när det är att man rånar någon via Swish. För att man, så här, man står där... Mm-hmm. Den håller på och grejer på Swishen. Man står så här lite awkward. Hyttar lite. Och sen så är det lite dålig uppkoppling. Så är det så här, vänt, tar ett tag. Och sen när han ska visa att han har swishat över pengarna. Då måste man så här peta lite på skärmen. För att se att det faktiskt är på riktigt också. Att det inte är så här.
Du är lätt och sen måste kan man visa så ditt offer. Att du har swishat. Nothing adds up, man. Nu får vi fan avsluta då avsnittet.
Ja, nu får vi fan avsluta. Vi ska tacka Julius Guldbog också, va? Som gör våra titelkort. Då.
Julius Guldbog som gör våra titelkort. Kolla hennes företag Vokus Pokus. Och Julius Guldbog på Twitter. Vill också tacka Victor Toverstrid som är jinglarna till programmet. Alla de bra jinglarna som du brukar säga. Men du gör ju bra jinglar du med Ante. Yeah. Kolla in Winteractive, hans företag, och kolla in @skojaaldrigpapi på Twitter.
Ja, fan, nästa gång så blir det tillbaks till Kungalängden. Och det kanske blir dags för vårt absolut mest populära inslag. Kungpodden bevakar svensk damtidningsbevakning av den svenska kungafamiljen igen. Vem vet, det återstår att se.
Jag tänker att vi borde byta om det till den absoluta Kungpoddens absoluta bevakning av den absolut svenska damtidningens bevakning av det absoluta.
Exakt så kommer det vara. Du Anders, tack för att du var med och podda igen. Och tack för att du styrde upp hela det här avsnittet i princip.
Nemans problem har jag inte. Tack, ha det gött, hej.
Ha det så bra, hej hej.
Jag honom såg en gång. En härlig kon.
Tag honom ett föränt. Han var en man. Hans like spänt i skolan.
Come to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte. Kötsnader, kämpa, råder!